Tack Tina. Den här sången eller salmen, den finns i vår salmbok, är skriven av Britt G. Hallqvist. Och den finns som en botten i den här predikan. En predikan som har varit ovanligt svår att skriva. Det här är faktiskt tredje försöket som ni ska få ta del av. Så det är några timmars brottningskamp. Och det är för att de här texterna som vi har fått ta del av idag, de är inte enkla. Det kan väldigt, väldigt lätt bli en moralpredikan över hur vi borde leva, hur vi borde vara. Och samtidigt så är ju de här frågorna som tas upp i dagens texter så otroligt viktiga. Det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om alla människors lika värde, det handlar om ledarskap som ska vara verkliga ledare och inte några som kommer uppifrån eller visar upp sig för någonting. Det är frågor som är viktiga för mig. Men jag känner också att jag inte räcker till så ofta. Och vem är jag då att stå här och predika om det för dig? Så det jag gör nu är att predika minst lika mycket för mig själv. Och jag gör det utifrån tanken att det är viktigt för mig att ta ställning till vad som är viktigt i mitt liv för att leva hållbart. Inte bara för min egen skull utan också för andra och för världens skull. Jag gör det utifrån vetskapen, känslan av att Gud älskar mig och dig oavsett vad vi lyckas med att göra eller inte göra. Allting är grundat i Guds kärlek. Och utifrån den tredje punkten, att vi har varandra. Vi är inte ensamma i detta. Och vi får hjälpas åt att växeldra. Jag tycker det är ett så fint ord som har kommit de sista åren. Att växeldra. Och det tänker jag också är grunden för vad en församling är. Och den grund för den tro som jag vill leva i och av. En tro som är relation. En tro där livet blir en helhet. Och utifrån alla de här tankarna så vill jag nu prata om tre olika saker som delvis hör ihop men ändå inte alltid. Dels är det Jakob och Jakobs brev, så är det församlingen och så är det bönen. Och vi börjar med Jakob. För episteltexten idag är ju hämtade från Jakobs brev. Och det är troligtvis så att det här Jakob, det är Jesus bror. Jesus bror som inte var en del av lärjungarna från början. Först när Jesus dog och uppstod så blev han en tydlig del av den kristna gemenskapen i Jerusalem. Och ganska snart så blir han en viktig ledare i gruppen. Och han är det fram till sin död. Han dör redan 62. Avrättad tillsammans med ytterligare några personer. I apostlagärningarna beskrivs han som en medlare mellan olika grupper i gemenskapen. Och jag tänker lite grann att om Paulus var den som gjorde teologi av Jesus liv och förkunnelse, så det Jakob gör är att försöka omsätta det här i praktiken. Att se, hjälpa församlingsmedlemmarna i gemenskapen att se på det som sker lite utifrån för att förstå vad deras handlingar får för konsekvenser. Jakobs brev är praktiskt och konkret och handlar om hur de kristna ska leva tillsammans och hur de ska förhålla sig till omgivande samhället. Här finns många anspelningar på Jesus ord och vad han tänker kring olika frågor och inte minst när det gäller etiska ställningstagande. Det här brevet skrivs i en tid med stora ekonomiska klyftor och ett samhälle med många olika folkgrupper. Och frågorna om alla människors lika värde blir därför viktiga. Jakob talar också om ordens betydelse, hur ord kan användas för att vilseleda och förtala andra, lika väl som de kan användas för att göra gott. Och Jakob uppmanar, Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger utan förbehåll eller förebråelse. Om någon av er brister i vishet. Och för att förstå de orden så behöver vi också förstå att den judiska förståelsen av vishet är att det handlar om att göra saker. Det handlar om hur vi lever. Visheten handlar om att förstå vad som är gott och hur individen ska agera i olika situationer. Det är alltså en vishet som visar sig genom praktisk handling. Och visheten är också kopplad till Gud som är källan till all vishet. Och de här tankarna känner vi igen också från vishetslitteraturen i Gamla testamentet, bland annat Ordspråksboken. Att göra goda saker, att leva med bra relationer till människor omkring sig, är alltså, enligt Jakob, ett sätt att prisa Gud. Visheten visar sig genom bland annat mildhet, barmhärtighet och uppriktighet. Så till församlingen. Du som sitter här inne har din berättelse om hur du kom hit till Andreaskyrkan. Jag har min. Någon har vuxit upp här och någon är här för första gången. En del av oss bär på en stark tro medan andra inte riktigt vet hur ska jag egentligen förhålla mig till Gud och till andlighet. När jag frågar människor vad det är som gör att de återkommer och kanske också får en närmare relation till församlingen så är det ofta gemenskapen som är svaret. Värdet av att ha en plats att återkomma till där jag känner mig trygg, respekterad, sedd, både få ta emot och få bära och bidra. Flera nämner också hur viktigt det är att få tala öppet och få fundera kring livsfrågor och tro i en tillåtande atmosfär. Något som också är jätteviktigt för mig. Och eftersom livet innehåller både upp- och nedgångar behöver det också få rymmas i den församling där jag vill vara. I mitt liv har Bibelns berättelse funnits på ett självklart sätt ända sedan jag var liten. Gud var självklar. Och jag har faktiskt aldrig tvivlat på Guds existens. Men som ung tonåring, då tvivlade jag verkligen på den kristna gemenskapen. Jag mötte kristna och troende som agerade på ett sätt som inte alls stämde överens med min bild av Gud. Och det berörde mig verkligen illa på djupet. Det som hjälpte mig där och då, vilket var en ganska lång process, det var att se att människor är människor och Gud är Gud. Människor är människor och Gud är Gud. Det hjälpte mig att få ihop min tro. Och trots att jag fortfarande, för det är jag, kan känna tveksamhet till många trossammanhang, också kristna, så är jag övertygad om att församlingen är viktig. Ja, den är rent av livsviktig många gånger. Inte bara för de som tillhör gemenskapen, för oss som tillhör gemenskapen, utan också för det omgivande samhället som en motvikt mot mycket annat. På gott och ont är en högst verklig gemenskap där våra brister finns tillsammans med våra styrkor och förmågor. Det är att vara människa. När Jesus kallar sina lärjungar, då är det samma sak. Han frågar inte efter kompetens och erfarenheter, men uppmanar dem att följa honom. Kom med och följ mig. Samma sak gäller oss. Vi får följa med och under vandringen lär vi oss mer om oss själva, om varandra och om Gud. Församlingen är, hoppas jag, en plats där vi får öva oss i att vara människor. Genom att dela våra livsberättelser och liv med varandra. Öva oss i modet att be om hjälp och stöd och också att finnas där för andra i min tur. En plats för att öva oss i att vara människor och att låta Gud vara Gud i vår mitt. Det är inte alltid enkelt. Vi kan vilja och drömma om så olika saker. Vi kan uttrycka oss på olika sätt med olika språk. Vi kan dela visioner men ha olika tankar om hur vi ska nå dit. Men enda sättet att komma någonstans är att pröva sig fram och att prata med varandra. Att våga säga när det skaver men också ge uttryck för glädje och tacksamhet när vi känner det. Att bygga gemenskap genom att vara en. Eller som Jakob beskriver i sitt brev, bli ordets görare, inte bara dess hörare. Tro i sig själv, utan handlingar, är död. I dagens evangelietext klingar Jesus ord särskilt riktat till oss ledare. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så till bönen. En del i troslivet är bönen. Och vi ser i evangeliernas berättelser hur Jesus nu och då drar sig undan för att vara ensam med Gud. För att vara med Gud. För att samtala med Gud. För att lyssna på Gud. De möts i bönen. Vid ett tillfälle så ber lärjungarna Jesus visa oss hur man ber, precis som Johannes visade sina lärjungar. Och det är då han ger dem vår fader som ett exempel. Där finns riktningen mot Gud, sig själv och andra. Gud behöver inga vackra formuleringar eller särskilda ritualer. Men ritualer och rutiner som bönen är ofta en hjälp för oss. Gud frågar inte efter de vackra orden, men uppriktigheten. Saltaren i Gamla testamentet är fylld av exempel på människor som kommer till Gud med allt. De vräker ur sig sina besvikelser och sin ångest och de ifrågasätter Guds agerande eller brist på närvaro. Men så lika snabbt så vänder det. Och psalmerna fylls av glädje och tillförsikt. Och de växlar mellan trampandet i dyn och höjderna med frisikt, härlig luft att andas och möta med Gud. I bönen inbjuds vi att vara ärliga. Att säga som det är, men också att lyssna. När Jesus lär sina lärjungar att be använder han det för dem vardagliga ordet för pappa i arameiskan, Abba, fader, som beskriver en närvarande förälder. I Bibelns texter blir så tydligt att det svåraste i livet sällan är vare sig mörker, svårigheter eller sjukdom. Nej, det svåraste att bli utsatt för är ensamhet och övergivenhet. Därför ger Jesus oss till varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jag använder ofta bilden av en kompass för att beskriva bönen. Det är ett sätt för mig att tona in på Guds våglängd, något jag vill göra till en vana varje morgon. Men ändå blir det inte alltid så. Det är höst och återigen en möjlighet till nystart. I inledningen till gudstjänsten varvades körens sång med läsningar ur Psaltarpsalm 143. Och jag har lyft ut några av de verserna. Och så har jag tryckt upp dem på ett lite kraftigare papper. De ligger i en blå skål och kommer stå längst nere i kyrkorummet. blå som är hoppets färg. Och om du vill så kan du ta med dig ett sån lapp hem. Kanske kan det bli också din bön. Vore det inte lite fint om vi är många tillsammans som startar vår dag på samma sätt? Kanske kan vi också, när vi, om vi ber den här bönen, tänka på varandra lite extra. Kanske nämna ett namn eller några inför Gud. Kanske kan vi också, när vi behöver det lite extra den där morgonen, skicka ett sms till någon annan och fråga: kan inte du nämna mitt namn idag inför Gud? Vi ber tillsammans. Gud, hjälp oss att vara ärliga i vår tro. Mot att vara just det. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Jag sträcker mina händer mot dig. Öppna mig som törstig jord. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Gud, bevara mitt liv, ditt namn till ära. Amen.